välkomna till ett nytt avsnitt av DI:s ledarpodd. Jag heter Frida Wallnor och är ledarskribent här på Dagens Industri. Och med mig här idag så har jag min kollega Tobias Wikström. Hej Tobias.
Hej, hej.
Och så har vi en gäst, Toru Nilsson, som är författare och tidigare medarbetare här på DI som kommer in och förstärker oss på ledarredaktionen ibland. Hej Toru.
Hej.
När vi spelar in det här så är det onsdag morgon och den ryska invasionen av Ukraina är nu inne på sin sjunde dag. Och med tanke på hur mycket som händer nu på marken hela tiden så ska vi ju inte prata om själva händelseutvecklingen i krigsområdet utan mer om kringliggande frågor. Och vi måste börja att prata om Magdalena Anderssons tal till nationen igår kväll. Hur uppfattade du det, Tobias?
Ja, alltså inramningen var ju väldigt, den var ju ägnad att vara väldigt dramatisk eller historisk. Det sändes från Sagerska huset och det var inte den vanliga presskonferenssättningen så att säga. Så det, man väntade ju på att det skulle komma någonting dramatiskt, kanske en tendens till besked om någon typ av omsvängning. Men det gjorde det inte alls, utan det var ju ett sätt att mana till lugn och ansvar i den här situationen. Men det som jag tänkte mycket på, det var att det var så mycket som var fokuserat runt Sverige, när jag tror faktiskt att allmänheten är väldigt bekymrade för det som händer på marken i Ukraina och i storstäderna i Ukraina och Kiev och sådär. Vad ska hända? Man är genuint orolig för vad som händer där. Och då tyckte jag det skorrade lite grann att hon återigen säger att det som gagnar Sverige bäst är att skicka vapen till Ukraina. Medan de flesta tror jag tänker att ja, men det är väl bra att hjälpa dem. Punkt slut så att säga. Och när hon ändå pratar så mycket om Sverige så tycker jag också att det saknas den här... alltså man kan prata lite grann om, ska vi komma lite närmare NATO? Föranleder detta ett omtänk i säkerhetspolitiken? Och istället så säger hon att det inte gör det. Hon pratar om försvaret men använder gärna ordet totalförsvaret, och det tror jag har att göra med att det låter bättre. Liksom, för det inkluderar ju det här civila också. Och jag tror att hon kanske har respekt för opinionen inom sitt parti, som ju är där det finns en stark anti-NATO-opinion och en stor skepsis mot väpnat försvar i största allmänhet, och för att inte tala om vapenexport. Och det är väl för övrigt därför som hon säger att det gagnar Sverige att skicka vapen.
Men själva talet i sig måste jag säga att hon är ju väldigt statsmannamässig, och det var väl också, tror jag, delvis hennes tanke med det här talet att som ny statsminister komma ut och få hålla det här väldigt allvarsamma talet. Och jag tänker, jämfört med Stefan Löfven så har ju hon en helt annan auktoritet när hon pratar, och det är ju definitivt en styrka.
Absolut, och det är ju det minsta man kan förvänta sig av en statsminister, att man markerar allvar i en sån här situation. Så det är ju helt riktigt.
Men sen så tror jag att hon skrämde upp fler svenskar än nödvändigt i och med hur sent man skickade ut det här, och jag tror att många tänkte nog väldigt många onda tankar om kärnvapenhot och annat och kanske blev lite snopna av innehållet, men jag tror ändå att det var klokt av henne att hålla det talet.
Och jag, det var inte, jag tänkte ju att hon kom ju med den här inbjudan till talet väldigt kort varsel som du säger, och också bara några timmar innan en annan världsledare, höll jag på att säga, innan den stora världsledaren Joe Biden skulle hålla sitt State of the Union-tal. Du lyssnade på det, va? Eller hur, Frida?
Ja, kanske inte hela, får jag ju erkänna då, i natt, men jag ska. Men av det som har kommit ut, som jag har sett, så verkar det inte vara några större överraskningar. Men Biden fortsätter ju att visa med all tydlighet hur allvarligt han ser på situationen i Europa. Och det tror jag inte alla har sett som självklart, med tanke på de tendenser som har funnits i Europa här med efter USAs utträde ur Afghanistan bland annat, när Europas ledare kände sig övergivna på olika sätt, och hela USAs omsvängning mot Kina och så vidare. Och han sa ju också, upprepade sitt budskap att USA kommer inte att skicka några militära styrkor till Ukrainas räddning, men däremot så kommer man att försvara varje centimeter av NATOs territorium om nu ryssarna skulle fortsätta västerut. Och det har vi hört förut, och det är ju såklart betryggande att höra för balter och andra, men desto mindre betryggande för icke-NATO-länder då, som Finland och Sverige. Ja, men vi ska gå över då till det finansiella så har det kommit uppgifter nu i veckan om att den ryska centralbanken tillfälligt förbjudit utlänningar från att sälja andelar i ryska bolag. Och sanktionerna verkar också börja göra sig påminda på flera sätt i den ryska ekonomin, finanssektorn. Torin, skulle du säga att det här är ett bevis för att svenska placerare och investerare bör akta sig för att göra affärer i skurkstater som Ryssland framöver?
Ja, det har i alla fall blivit mycket svårare. Och alltså övervägandena i företagsledningar och styrelserum just nu måste vara jättesvåra. Dels handlar det om det omedelbara i Ryssland förstås, och där är det väl lämpligt att dra sig ur för tillfället i alla fall. Men på sikt så sätter ju det här internationellt samarbete i en svårare sits. Vi har ju alltid hoppats att det till sist ska leda till, att affärer till sist ska leda till demokrati. Från början behöver man inte ens bry sig om demokrati, utan då handlar det om export och stora svenska exportföretag hade ingen bra hemmamarknad som tyska och amerikanska konkurrenter, och då gjorde man affärer i skurkstater och hade inga tankar kring det. Och sen så kom hela den här rörelsen att man skulle bidra till mänskliga rättigheter och driva på och så vidare. Och Rysslands krig är ju på något sätt ett stort bakslag för detta. Men det hindrar ju liksom inte, man får inte vara för absolut. Risken är ju nu att man liksom drar ner en järnridå mellan olika delar av världen. Och det är trots allt så att affärer och förtroendefullt samarbete mellan människor måste ändå vara den enda framkomliga slutgiltiga vägen för världen att fortsätta att utvecklas. Så att det måste nästan bli en avvägning i varje enskilt bolag, i varje enskild situation. Man kan inte ställa allt för stora absoluta yttre krav, tror jag.
Det har vi en annan parallell med Ericssons affärer i Irak som vi på ledarsidan har skrivit om tidigare. Kommer ju nya uppgifter om det nu på morgonen. Men...
Ja, det är ju ett jättedilemma för Ericsson. Och Telekom har varit särskilt utsatt i de här diskussionerna eftersom man från början sålde till stater. Eftersom många i de här länderna var ju staten som köpte allting, var statligt och så vidare. Och det gör ju att det är ännu svårare. Och dessutom är Telekom en möjlighet för demokrati och för demokratirörelser och kommunicera och så vidare. Så att de har verkligen en knepig sits i Irak, och börsvärdet har ju fallit något alldeles enormt. Men man måste nog backa tillbaka. Det värsta som företag vet är ju krig. För då raseras allting och då försvinner all försäljning och då försvinner enorma värden för aktieägare. Så att det är en otrolig balansgång mellan att försöka bidra till samarbete och avvärja det värsta av allt, död, krig och förstörelse.
Men då undrar man, finns det några signaler om att väst kommer att liksom trappa upp det här och inkludera till exempel olja och gas och sådana saker i sina sanktioner nu?
Alltså att döma av vad Biden sa i sitt tal i natt så kommer det ju mer sanktioner. Och det har ju ryktats också om att just USA ska ge sig på råvaruexporten från Ryssland. Jag menar, det är ju lättare för USA att göra det såklart än för Europa att göra det, med tanke på att USA är ju självförsörjande i princip på energi, även om man, jag tror, importerar lite rysk olja. Men det är ju en helt annan sak för Europa givetvis. Och det har vi ju också sett på de europeiska sanktionerna då, framförallt när det gäller det här med internationella betalningssystemet SWIFT, att man bara, så att säga, inkludera 7 ryska banker i det för att kunna ha kryphål för att betala för råvaruexporten. Men vi får se då framöver. Det har ju verkar funnits en väldigt stor enighet mellan USA och Europa och Storbritannien när det gäller sanktionerna hittills. Så man verkar ju lägga ett stort värde på att det ska fortsätta att vara så. Och fortsätter ryssarna att rikta in sig på civila mål så kommer det ju behövas att trappa upp sanktionerna. Så det tror jag att vi kommer att få se. Jag tror också att vi kommer att få se ännu mer fokus på de här länderna som eventuellt kommer att försöka hjälpa Ryssland att undvika effekterna av sanktionerna. Nu har det ju inte varit så mycket sånt vi har hört om hittills. Kina har ju, vad jag förstår, lättat på de här importkvoterna när det gäller ryskt vete, så att man ska kunna köpa mer ryskt vete framöver. Som ett sätt att liksom hålla dem lite grann, hjälpa dem i den svåra ekonomiska situationen. Men, så det är möjligt att vi kommer få se indirekta sanktioner på så sätt också framöver. Om nu också Indien vacklar, vad det verkar. Brasilien har ju inte gått ut och fördömt den här invasionen. Så det tror jag kan bli en ytterligare front framöver.
Men det handlar ju inte bara om sanktioner. Västländerna har ju också gjort andra enorma förändringar bara inom loppet av 5-6 dagar. Som en följd av kriget när det gäller försvar och massa andra områden. Och du skrev ju om Tyskland nu i veckan. Frida, kan du utveckla lite?
Ja, det har ju varit otroliga omsvängningar som har skett i Tyskland under Olaf Scholz ledning. Alltså, han framstod ju som lite tyst och svag när han tillträdde i början av december. Men under den senaste veckan så har han ju svängt helt på, alltså när det gäller regeringens inställning på tre viktiga områden. Alltså först och främst då vapnen, skicka vapen till Ukraina. Det har ju verkligen varit en no-go tidigare och man har hänvisat till sin historiska skuld till Ryssland. Men nu är det fritt fram. Och för andra så gäller det ju de här enorma pengarna man kommer att lägga på försvaret framöver. Tyskland har ju väldigt ofta fått mycket kritik.
Du måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
För hur man försummar försvaret och att man inte når upp alls till NATOs rekommendation om att lägga 2% av BNP på försvaret. Nu ska man överskrida den rekommendationen framöver och lägga alltså 100 miljarder euro ytterligare bara i år. Och för det tredje som jag tycker nästan är allra mest intressant är hur man vänder nu när det gäller energifrågan som ju har varit den här regeringens absolut stora principfråga ju med att de gröna sitter med i regeringen. Att man dels ska bygga två nya sådana här, eller nya, man har inga LNG-terminaler för att ta emot flytande gas. Man ska satsa kraftigt på att ha strategiska reserver för kol, olja och gas i landet. Plus att man nu alltså överväger att förlänga livslängden både på kärnkraftverken som skulle stänga i år, de sista, och kolkraftverken som nu skulle stängas 2030. Så det är en otrolig omsvängning här, men syftet är ju såklart att minska beroendet av Ryssland. Man inser att det här är inte hållbart att ha det här beroendet framöver. Jag vet inte om man har för höga förväntningar på Sverige, men det var ju kanske någon form av omsvängning man hade väntat sig från Magdalena Andersson igår, men vi verkar gå lite mer långsamt fram. På tal om det, långsamma processer, så skrev du väldigt intressant idag, Tobias, om att det nu höjs röster om att Ukraina borde få bli kandidatland till EU. Det är någonting de vill väldigt gärna.
De har ju ansökt om medlemskap och det är det ju flera länder som har gjort i historien, och ibland har de inte tagits väl emot och ibland har det blivit en långkörare så att säga. Men en relativt tidig startpunkt om man politiskt vill släppa in ett land, det är ju att man ger dem den här kandidatstatusen. Och det är ju en rätt formell sak, vad jag förstår, i EU-systemet, att man blir kandidat. Men det betyder ju ingenting för slutresultatet. Det betyder ju inte att man säger att ni verkligen kommer att bli medlem, utan det betyder att man vill det. Vi är beredda att sätta av resurser för att förhandla om det här. Vi tror på att ni behöver vara med. Vi tror att vi behöver er och ni behöver oss och så vidare. Jag tycker inte det är någonting att vänta på i den extrema situation som vi har. Som vi är i nu och som Ukraina befinner sig nu och som Europa befinner sig i. Och jag tycker det är nästan lite stötande att vår EU-minister Hans Dahlgren igår då på tisdag morgonen på en presskonferens sa att det är ingen tjänar på att vi tummar på reglerna nu. Det är väl ingen som pratar om att tumma på reglerna, det vill handla om att visa en politisk viljeinriktning. Ukraina har ju redan med besked fått veta att det inte är aktuellt för dem att gå med i NATO eller att ens få militär hjälp från NATO. Men EU kan ge den här signalen och ge den på ett väldigt tydligt sätt. En superviktig politisk signal som faktiskt har innehåll också. Det är inte bara ord. Och jag tror att det var många som såg och blev fångade av Zelensky, alltså Ukrainas presidents tal till Europaparlamentet igår som sändes via länk. Det var ju dramatiskt och känslosamt. Och jag tror att det kommer att komma någon typ av beslut i den här riktningen i EU-systemet. Och då om jag ska vara lite sarkastisk, så kommer ju naturligtvis Sverige att tycka att det här är ju jättebra och det här har vi arbetat för länge och så vidare. Det skulle inte förvåna mig. Och det som jag också tyckte var så intressant i de tal som hölls i Europaparlamentet igår, inte minst av den nya italienska talmannen, när hon höll sitt tal så talade hon väldigt mycket om values, European values och så vidare. Så man tänkte, vänta, är vi i USA nu? För de har ju så nära till den typen av språkbruk, och det var lite intressant faktiskt att det här är ett krig om värderingar. Och du, Torun, du har ju argumenterat för att liksom kriget inte bara handlar om demokrati och frihet och yttrandefrihet, utan också om att försvara kapitalismen och äganderätten. Även i Sverige, hur tänker du där?
Ja, det kopplar jag egentligen tillbaka till det här med företagens ansvar. Det är ju lite, alltså jag kan inte tänka mig ett bättre händelse än Rysslands krig i Ukraina för att illustrera vad vårt västerländska kapitalistiska system betyder. Jämför man utvecklingen i Sovjet, som är egentligen det som har lett fram till det här kriget, så har den gått parallellt med utvecklingen i västvärlden, där vi har fått ett otroligt globalt, finförgrenat, makalöst samarbete som har gett väldig välståndsökning, lyft 100 miljontals människor ur fattigdom och gett oss elbilar och covidvaccin och så vidare. Parallellt så har vi haft en utveckling i Ryssland som vi länge hoppades skulle bli demokratisk, men som blev det blev istället en skurkstat med en maffiaboss och en liten råvaru beroende ekonomi som till slut tvingas i krig för att visa sin storhet. Och då kan man se skillnaden mellan de här systemen. I västvärlden så har vi säker äganderätt, vi har institutioner som gör att företag vågar lita på varandra, människor vågar samarbeta ute i världen. De vet att de kommer att få avkastning på sina pengar. I Ryssland har vi motsatsen. Och ändå har vi under de här 30 åren ägnat väldigt stor och ökande energi åt att häckla vårt kapitalistiska system. Jag vet inte om det bara är populism från politikerna eller om det är okunskap, men det är faktiskt oförsvarligt till sist att häckla det makalösa, fantastiska, fredsskapande system som vi har. Och populismen har ju bidrog till att Trump fick makten i USA, den bidrog till Brexit. I Sverige har vi en väldigt mystisk debatt om vinst i välfärden. Man kan diskutera krav och sånt i välfärden, men man kan inte ifrågasätta grundvalarna för systemet. Det är klart att kapitalismen måste tyglas och nagelfaras ständigt och att det finns intressemotsättningar. Och så där. Man måste till slut våga stå upp för systemet och tala om för väljarna. Jag tror många inte förstår vad ägande och risktagande är. De förstår inte att man kan förlora pengar på risktagande lika väl som man kan tjäna på det. Nu har vi haft en exceptionell period med tillväxt och med superlåg ränta och så vidare. Så det har blivit väldigt stora vinster. Nu kanske vi står inför en jättetuff period. Och då är det kapitalister som förlorar pengar. Då kommer vi sakna deras riskkapital. All forskning visar att under 1900-talet så var krigen förödande. Framförallt för kapitalister. Allting jämnades med marken. Alla värden försvann. Och det är hög tid att politikerna tar sitt ansvar och står upp för det här systemet istället för att ständigt häckla det.
Tror du man kan vänta sig att socialdemokratiska politiker inte kommer att prata om vinst i skolan exempelvis som någonting fult under valrörelsen nu som en följd av det som händer?
Alltså tyvärr så tror jag att de kommer fortsätta prata om det. Det är så himla ingrott att ifrågasätta vinsten och att få väljarna med sig på det gamla argumentet. Så tyvärr tror jag att det kommer fortsätta, men man önskar att det skulle svänga. Men det finns ju en annan debatt i Sverige där det handlar om Socialdemokraternas omsvängning, och det gäller ju NATO-medlemskapet. Vi var inne på det tidigare, men Frida, det verkar ju som opinionen rör sig både Sverige och Finland. Tror du att det ändå trots allt kommer att hända någonting så småningom?
Ja, det är ju väldigt intressanta rörelser som visar sig nu, inte minst i Finland, där man nu för första gången alltså har en majoritet som är för NATO-medlemskap. Och där verkar man ju hålla en politisk debatt på riktigt och prata om det här, att det säkerhetspolitiska läget har förändrats och vad det då föranleder för förändringar politiskt i Finland. Och jag tycker att i Sverige att man borde ha en liknande diskussion nu faktiskt, att regeringen borde ge försvarsberedningen i uppdrag att redan nu göra en ny säkerhetspolitisk analys Jag menar, vad är det man väntar på? Att oroligheterna ska lugna ner sig. Jag tycker att okej, vi kanske inte ska ansöka nu, men vi måste ju starta den här processen. Det kan ju inte, en sån process tar ju tid.
Jag tror att det som bromsar Socialdemokraterna mycket, det är ju deras historiska commitment till neutralitet och framförallt till motstånd till NATO. Alltså det här förstärktes från och med 80-talet väldigt starkt hos Socialdemokraterna, och man började propagera för sådana här slogans som en kärnvapenfri värld och sånt där som låter naturligtvis helt okontroversiellt, men i själva verket så är det ju höggradigt politiskt. Och det har då satts i samband med att NATO är no-no. Jättemärkligt då att Sverige samarbetar så himla mycket med NATO under socialdemokratiskt befäl så att säga, men det är ändå en röd linje som jag tror att Magdalena Andersson och Peter Hultqvist är medvetna om finns inom partiet. Men det händer saker, för att gå till ett annat parti bara, Vänsterpartiet, som ju var det enda partiet som röstade emot export av de här pansarskotten till Ukraina i måndags. Där var ju halva partigruppen emot och partiledaren var inte ens där. Hon såg till att inte vara där. Hon kvittade ut sig mot en liberal. Och nu får man höra på morgonen, onsdag morgonen här, att nu har de ändrat sig. Och jag förutsätter att det som hade hänt i Vänsterpartiet var att skicka vapen utomlands. Och dessutom till någon som strider mot Ryssland kanske. Det är inte aktuellt. Och så var det då ledande partifigurer som kände att vänta nu. Nu hamnade vi fel. Nu ändrar vi på det här medans tid är. Nu hann de inte riktigt göra det i god tid, men nu tycks det ske. Någonting liknande måste ju hända inom socialdemokratin, tänker jag. Så att jag tänker att Magdalena Andersson måste till att börja med få något sätt att kunna motivera det här internt. Jag tror att det är en kraft som man inte får bortse ifrån, så att säga. Men om det är någon som kan ta in Sverige i NATO, så är det ju faktiskt Socialdemokraterna. Därför att om det hade varit en borgerlig regering så blir kanske Socialdemokraterna emot. Så att, jag vet inte, men hon kanske kan. Men det måste nog hända tyvärr mer i det här kriget innan det sker.
Vi måste stanna där. Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka nästa torsdag. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Hej!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!